här är bollklubben onsdagen den... Nej, torsdag va?
Torsdag.
Torsdag är det den 21 maj. Härligt att ni finns med oss. Vi har koll på dagarna. Vi har förhoppningsvis koll på fotboll också. Det ansvaret lägger vi på Sia och Irma.
Ja, stort.
Ja, hur mår ni idag? Det är allsvenskan idag också, det är härligt. Älvsborg med billigt senare.
Mycket trevlig match. Vi såg Bayern torska igår, kanske slitna. Tre matcher på en vecka. Hur reagerar Mjällby? Får se.
Emma, hur är det? Vi har ju umgåtts några dagar här. Har du tröttnat?
Nej, det enda är du vet att man inte hinner hem mellan Göteborg tågstation sändning. Då kan man känna sig, tja Axel, du igen. Men det var tur att det var du, då känns det bra.
Det är bra. Fjäsk biter givetvis. Det händer grejer i fotbollssverige hela tiden. Man minns sagt säga, vi ska ta upp några av de punkterna som sticker ut från dagen. Daniel Andersson, Sia, har setts i flera medier idag. Man med FFs fotbollschef, inte minst med fotbollskanalen, har han pratat. Vad studsade du till på intervjun med Andersson?
Ja, men dels att han pratat, inte bara han, även MFFs vd. Så det gjorde mig någonstans lite glad att man är ute och bemöter kritik, svarar på frågor, inte bara ghostar, som det heter 2026. Jag reagerade väl på att han menade att Filip Berglund kommer få fullt ansvar för allt som har med A-laget att göra. Han sa också att man letar en mittback, och han var såklart tydlig med att man inte var nöjd med hur säsongen har gått. Ja, men jag tyckte Berglund-delen är den mest intressanta, och så återstår att se hur det blir också framöver.
Tror du att han kommer få fullt mandat, Emma? Berglund alltså?
Nej, men mycket ändå, tror jag. Och det krävs ju, alltså... kanske inte så där nya röster, men någon form av han kan ju inte bara komma in och vara någon under som får följa exakt hur det ska vara sen innan, utan självklart måste han få komma in och göra det han tror på, så det är därför han har värvats till den platsen. Så.
Och sen förstår jag också att de har ett team, oavsett hur nöjda eller missnöjda man är, så kommer ju det teamet med Daniel Andersson, Jeffrey Aubin och Segura heter han, spanjoren där, alltså det är klart att de kommer vara kvar, men tar in en person som de vill ge mer ansvar då. Och sen så tror jag att allt sånt här tar ju tid. Det kommer ju inte vara så att Berglund kommer in och frälser direkt, speciellt inte eftersom att han har 3 månaders uppsägningstid. Transferfönstret, alltså det pågår ju nu april, maj, så förbereder för sommarens transferfönster. Men ändå, jag uppskattar att man är ute och pratar, bemöter och svarar på frågor, även om jag tycker att det är... Daniel Andersson är mycket skicklig på att prata mycket men säga lite.
Är det överraskande ändå att han var så tydlig med mittback? Alltså jag vet att Pontus Jansson är ju borta och det har ju, de har ju släppt in mängder av mål, så på så sätt kanske inte det är så förvånande, men att han är så tydlig ändå. Jag menar, Bleon Kurtulus har de, Röstler, Djuric, de har Malte Frejd Paulsson på bänken också. Skickar det någon sorts signal eller räknar med att någon av dem här försvinner, att Röstler kanske lämnar i sommar?
Jag tror att alla de mittbackarna behöver en ponne, och de kommer nog inte värva en Pontus Jansson, men om du kan få in en kanske mer stabil, stadig ledar mittback, så tror jag de andra också kan gynnas av det. Och det är klart att de har missgynnats något enormt av att Pontus Jansson har försvunnit. Så jag är helt okej med det.
Ja, men sen är det ju alltid speciellt när man, alltså, säger de sakerna i media, när man har liksom spelare i lag som spelar den positionen. Men så ska man ju komma ihåg också att sportchefer och tränare, vad en kan vara, så de, det är också till supporterna de pratar med media för. Alltså, vi är ju redskap för att nå ut till så många. Och alla supportrar som hejar på Malmö ser med sina egna ögon att det inte fungerar i den där backlinjen. Så jag tycker att han bara är smart som gör det. Jag brukar vara ganska emot tränare som säger sådana saker. Men nu tycker jag verkligen så här, varenda supporter ser med sina ögon. Det är ett jätteproblem.
Men du menar att det är då liksom, om du säger på det sättet, då snackar du ner dem som är där?
Ja, men typ, alltså jag har ju tjatat om det, men när Janne Honka var där och pratade om att vi inte har nog med X-Factor i Djurgården till exempel, och så, och pratade om olika situationer, det är klart att spelarna bara, jaha, fan, jag trodde jag var helt okej, typ så. Men så jag tycker man ska vara försiktig med det alltid, men i den här situationen tycker jag att det är så uppenbart att om jag hade hejat på Malmö och varit supporter och sett hur det ser ut, och sen bara, men vi är nöjda med mittbackarna. Nej.
Nej, men nummermässigt så behövs det ju också en till. Så det kommer han i mitt tycke i alla fall undan på. Att det behövs en till mittback för att de ska vara 4.
Ja.
Sen vet man ju inte hur ponnen kommer tillbaka.
Nej, precis. Det kommer dröja oavsett.
Ja. Liksom. Ja, ja.
Spännande sommar och spännande fortsättning väntar i Malmö FF. Spännande är det också kring Sadok Johanna, som vi har pratat om x antal gånger under den här säsongen. Idag så blev det ju klart att AIK inte kommer att släppa iväg honom till Nigerias landslag. Han blir uttagen där till landslagssamling Men AIK väljer att inte släppa honom. Hade man gjort det så hade han missat matchen mot Sirius. Han hade varit skadad också. Vad är reaktionen, Emma?
Nej, men, först och främst vad man kunde läsa till sig var ju att han var väldigt med på det här. Om det nu stämmer liksom, att det har skött i en bra dialog och så vidare. Och sen såklart om han är skadedrabbad så står det ju alldeles för mycket på spel för AIKs del. Alltså har han en känning då... Det är ju, fan, vi har snackat om det flera gånger, det är ju halva AIKs eller hela AIKs ekonomi som kan räddas med den här spelaren. Så jag förstår ju beslutet fullt ut. Mm. Förutsatt att han har en känning och är skadad.
Alltså, det enda sättet jag tolkar det på det är att det finns ett bud. Eller det kommer komma ett bud om man inte vill riskera att han ska åka bort och bli skadad. Mm. Och det som blir intressant då att se är spelaren för AIK. Något mer. Och för då borde samma princip gälla. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att neka spelare som vill åka på landslagssamling att åka. För att där finns det även FIFA-regler som säger att klubbarna ska släppa de spelarna. Om han är kvar, så som du är inne på, så utgår ifrån att det funnits en bra dialog, men jag utgår framförallt från att det finns ett bud och därför tar man till alla försiktighetsåtgärder. Och det pratar vi även med deras sportchef om, som sa vi kommer inte riskera någonting.
För hade det inte annars kunnat vara, även om det blir spekulativt, men två mål för landslaget, jag tänker prisbild och så vidare, att det kan gå upp jämfört med två mål mot Sirius, även om jag fattar att alla AIK bryr sig om hur han levererar AIK. Men ni förstår prismässigt.
Men när Korsman skadar så är det 200 miljoner kronor minus och du kommer gräma dig för att du inte släppte om. Nej, men såklart att ett landslagsmål för Nigeria som har så många invånare som är så följda och som dessutom har liksom en enorm titt på sig, sett till sina talanger, till sina akademier, till vart de är, kommer att spela AFCON säkert nästa gång när det bär av, inte VM dock, men det är ju klart att det är värt mycket. Men i det här fallet så har ju Johanna gjort så mycket på den korta tiden han varit i Allsvenskan, så att scouterna inte har några frågetecken kvar. Så jag tror att hans värde är vad det är. Sen hade det väl kanske kunnat gå upp några 100 000 euro eller något sånt.
Och om han vet vilka lag, för han vet såklart betydligt mer än vad du och jag och Sia vet, men för... Om man, ja, låt säga om jag bara utgår från vad jag tror och har hört, så han vet ju ännu mer kanske vilket lag eller vilka lag, och om han kan se det att så här, ja, får vi igenom den här affären, då är det här du kommer spela nästa gång och det här du kommer tjäna och så vidare. Då är det klart att det är lättare för en köpare eller en spelare att köpa ett sånt beslut. Det är en helt annan situation om han skulle vara mitt i säsong. Han går hur bra som helst, då åker ju alla.
Men, och så här, för annars så ska man ju från AIKs håll också vara extremt försiktig med att förmedla till spelare som kommer hit. Vi släpper inga landslagsspelare. Så därför är jag ganska
säker
på...
Ja, så är det ju inte.
Nej, men jag är ganska säker på att de har kött på benen och allting på det torra och att det är liksom en överenskommen situation. Mm.
En annan stor nyhet från dagen är de uppgifterna som Fotbollskanalen publicerat. Enligt Fotbollskanalen så får Östers tränare Max Mölder sparken. Detta efter dåliga resultat i Öster hittills. Men den där presskonferensen som han höll efter matchen mot Ljungskile, va, där de förlorade med 4-1 på hemmaplan. Vi kan ta och lyssna lite på vad Max Mölder sa efteråt.
Och sen när vi då väl får en känning så står Patrik, vår målstränare, och refererar vad som ska hända på hörnan. Nu är vi 11 man som inte har en aning vad som ska hända, och så är det 3-1 och så är det godnatt. Och sen visar vi världens sämsta crossspråk där ingen tror på någonting. Vilket gör mig otroligt besviken och förbannad, för det är lång tid kvar, men vi är fullständigt upp. Vi har tydliga planer på hur vi ska forcera. Jag tror att inte en enda spelare har någon koll på det, trots att vi har tränat på det, trots att det är med inför varje match rullande i omklädningsrummet, så gör vi ingenting av det vi ska göra. Och det gör mig otroligt förbannad. Det känns som att man stångar sig blodig mot en vägg ibland och inte får någonting tillbaka. Så jag är otroligt, otroligt besviken. Nej, du får faktiskt fråga dem, för de har också sagt att de inte vill ha någon taktik på match då, för att de tycker det är jobbigt. Så att, men de kanske hade behövt en rejäl genomgång av det igen, fast vi har haft det och tränat på det. Så att, ja, du får fråga dem.
Ja, det var en otrolig presskonferens där från Max Mölder, något han fick mycket kritik för. John Guidetti satt ju i den här studien och sa att efter en sån här presskonferens, då är det hej då. Jag tror han kommer få lämna. Och nu då, enligt uppgiftet i Fotbollskanalen, så har han fått göra det och kommer lämna. Hur reagerar ni på det?
Ja, men att han får lämna, absolut. Först och främst, den där presskonferensen kanske det värsta jag någonsin har sett.
Alltså, så pass.
Nej, men gud, jag älskar att John satt här, för han är bra på att slå på den stora trumman. Med all rätt i den här situationen. Alltså, tänk att gå ut och kolla den här tränaren i ögonen nästa dag. Han pratar ju som att han avskyr hela sin spelartrupp. Det var jag kände när jag ser det.
Men nu har inte jag varit spelare, så att jag är liksom på andra sidan som tycker det är liksom någonstans lite härligt. Alltså, så, alltså, det som kul. Utestående ja. Och följade liksom. Ja. Att, jag menar, spelarna har uppenbarligen gjort en ruggigt dålig insats. Alltså, kan man inte, ta det där och sen så är han på ett sätt i gruppen? Liksom?
Nej. Det där är ju bara alltså, det är sån slakt att det finns ingen väg tillbaka. Ja. Han sitter ju där och vet att det här är sista jag gör i den här klubben.
Jag tror att den här generationen klarar inte av den där typen av prat. Jag tror att för 20 år sedan så gjorde ju tränare karriär på att ha den där typen, för att de visste att sen kommer de in i ett omklädningsrum av 15-20 personer som bubblade och sa, jag ska fan visa dig att du har fel. Däremot det jag saknade i intervjun var, jag tycker alltid det är synd när en tränare får sparken, men det jag saknade var att han jo, men ganska ofta i alla fall. Det är synd om han får sparken för att vi har visat ett klipp mer eller mindre. Men det enda jag saknar att han tar en uns av eget ansvar. För att hade han sagt, ja, bevisligen har vi lagt mycket tid på det här, men mina instruktioner har inte gått igenom, så jag måste titta på mig själv, då tror jag att han hade kunnat komma undan. För att då visar han också det med det fel på. Och det saknar jag, för att på det här sättet som ni är inne på, och som John också var inne på, så slaktar han varenda spelare och menar att de är lata, de lyssnar inte, han har gjort sitt men de är inte tillräckligt bra.
För de har noll karaktär och skiter fullständigt
och
i allt.
Och då tappar du ju en hel grupp. Men det kommer han ju lära sig, eller fått lära sig den hårda vägen. Men det saknar jag. Jag skulle vilja höra att han sa bara, ja, det var inte, jag nådde inte fram med mitt budskap helt enkelt.
Men det är ju en jävligt rolig intervju.
Ja.
Alltså, det är väldigt, väldigt roligt.
Det är ju underhållande att titta på. Liksom. Eller så.
Bara för det också utomstånd. Så... Vad fan hände precis? Vad sa du? Ja, jätteroligt.
Ja, vi får se när det blir officiellt då, och kanske få in Max Mölder också och prata om det här
han
i
bollklubben. Nästa
Man vill ju alltid ha någon här, är det inte så? Vi kan väl göra så att vi skickar in nu Mattias Eckermann nämligen från Svenska Fans som är på besök här. Varmt välkommen hit att ta plats vid mikrofonen.
Har vi en stol?
Välkommen.
Trevligt. Ja, det står.
Men jag står.
Ja, det är ståplats. Svenska Fans, det är ståplats alltså. Ja, trevligt. Varmt välkommen hit.
Stort tack.
Vad gör oss den äran?
Ja, men jag är här då från Svenska Fans som är ett community av supportrar, för supportrar, och här för att dela ut ett pris till årets kvinnliga expert.
Jaha, oh my god, jag var helt lurad. Jag var inte beredd alls. Jag trodde verkligen att vi hade en ny. Åh, vad roligt.
Stort grattis.
Oj.
Grattis. Wow. Ja, ni visste det här såklart.
Ja, det är det.
Hur känns det här? Tredje året i rad som du vinner, men första expertpriset.
Ja, precis.
Det är derby mellan dig och Vicky alltså.
Alltså att allt ska dra det. Det är jävla dåre.
Ja, men jag har ju suttit där och tittat
nej,
på det.
Men ja, just det, jag har varit expertkommentator tidigare.
Ja, precis. Jag har brandat som kommentator.
Just det. Nej, men alltså framförallt jag blir jätteglad faktiskt. Jag blir verkligen jätteglad. Men
varför tror du att du får det här priset?
Alltså, ja, framförallt om man kollar på de andra som var expert, precis som du säger, alltså Vicky och flera andra där, Saga Fredriksson, är ju super duktiga. Så ja, det är, ja.
Säg något bra nu. Visa att du förtjänar priset.
Det är många som har följt Allsvenskan som har röstat i år, kanske. Fler än Serie A eller La Liga den här gången.
Ni som jobbar med Irma, då, ni måste väl veta varför hon får det här priset, tänker jag.
Bra öga för fotboll. Kul att lyssna på. Hittar ofta detaljer. Inte rädd för att säga vad hon tycker, skulle jag säga.
Jag måste säga att jag är förvånad. Nej, men förutom det uppenbara liksom, skickligheten, så är det ju också vi har inte känt varandra så tidigare, men en fantastisk person och med all energi och generös liksom, och för hela laget betyder otroligt mycket. Så att väldigt välförtjänt.
Jätte.
Bra jobbat, Tim.
Kul. Men det är ju så också med fotboll. Alltså, vissa hatar vad jag säger och vissa älskar vad jag säger. Och det är det som är så jävla nice, tycker
jag. Men de som hatar förstår ingenting.
Jo, alltså, så här, jag känner också när man är så här 7 år in. Att jag kom första året och kunde det vara så här... Alltså, de hatar mig för jag spelat, de hatar Djurgården, de hatar för jag spelat. Ja, det är ju inte mitt fel att jag, du vet.
Ja, det går ju inte att plisa alla. Nej, så att, då måste man vara sig själv istället.
Ja, alltså, jag tycker man märker, det vet ju ni också, man märker ganska snabbt att så här... Det är de som gör att vi får jobba med det här. Alltså, oavsett om de tycker man är helt jävla dum i huvudet eller om de tycker man är kanon. Så.
Uppenbarligen fler som tycker om det än tycker att du är dum i huvudet i varje fall.
Ja, det ligger nog 50-50, men det, ja, jag blir skitglad i alla fall. Tack så hemskt, hemskt mycket
stort,
till oss.
Stort grattis, ja, återigen.
Tack så hemskt mycket.
Tack så jättemycket. Du hade inga fler med dig? Nej, okej. Nästa dag, vi kämpar vidare.
Vi kämpar vidare.
Mattias, stort tack för att du kom hit med detta härliga budskap.
Ha det så fint, hörni.
Tack så jättemycket. Ah, underbart, Emma. Vilken liksom, push in, ja, i fortsatta sändningen.
Fan, det är ju sällan du inte kan prata, Emma. Vad händer?
Nej, jag blir, alltså, jag blir helt...
Du såg lite chockad ut när jag såg blicken här när Mattias kom in.
Tror du att jag skulle få ett
Nej, jag fattar det. Jag bara, svensk, ska vi prata om kanske så här, något som är utanför? Ja. Och att jag sa, du kan ta min stol. Smörigt.
Ja, varför ställde du dig upp?
Ja, nej, men det var ju skitkul. Nu går vi vidare. Nu har jag fått min. Nu kör vi. Tack så hemskt.
Ja, och Billeby var ju långt ifrån att få priset liksom.
Ja, men vi är med på det här. Det är ju liksom,
men jag sitter ofta när där. Det är ju bara, alltså, du vet, man tycker vissa så bara, va? Inte ens någon, va? Det är någon som man kanske själv tycker bäst i branschen. Men det är ju det. Ja, nu går vi vidare.
Mycket välförtjänt. Stort grattis.
Tack så mycket.
Kul.
Tack.
Roliga grejer. Nu ska du bevisa att du ska ha det nästa också. För att du gör bra analyser kring AIK. Vi ska prata lite AIK. Vad är känslan? Vi ska koppla upp alldeles strax Aron Tjongvaj. Men lite kort bara. Vad är ett intryck och känsla kring AIK?
Jag tycker de gör en del saker mycket bättre än förra året. De är bättre på att ta sig till sista tredjedelen. De vill etablera, dominera och ha ett eget spel mycket mer. Däremot så tycker jag att de har en ganska dålig trupp. Speciellt om Sadok och Johanna är borta. Och det saknas mycket där. Jag saknar vissa av ledargestalterna som har funnits. Och sen så känner jag inte att AIK riktigt ska vara det här tålamodslaget. Men jag uppskattar dem att de är där. Och jag tror på det långsiktigt. Och på fotbollen och på tränaren. Men de har inte en bra trupp.
Alltså, det finns ju delar, absolut, som Sia säger. Som, alltså, man har ju typ stångat sig blod ibland när man har känt... i den här dialogen, för det är, jag tycker det är ganska svårt att förhålla sig till AIK, för en del av mig har ju bara stått och slagit för att den destruktiva fotbollen de spelade i fjol, de kunde inte fortsätta med den. Sen var så här halva grejen med AIKs ändå jätteframgångsrika, alltså deras framgångsrika DNA är ju helt borta nu, och det känns som att så här, det är svårt, för att man ska säga, å ena sidan säga att okej, ni måste göra något nytt för att få det här att fungera. Men å andra sidan, ni får inte släppa allt som ni har. Så defensivt så tycker jag att det är faktiskt en ren mardröm att se dem spela när man, ja, men, har sett AIK försvara till alltså, vinst mot vilket lag som helst, när som helst.
De hade ju superbra resultat förra året, men det blödde i ögonen av att se dem spela.
Ja, på våren hade de i alla fall superresultat. Ja, alltså, sen så kom ju så en
elitkapten.
Jaha, förlåt. Ja, exakt. Men ja, som sagt, det är ju bara några spelare kvar som är jättebra. Alltså Tjongvaj, Selina, ja, några till. Men annars är det ju väldigt tunt.
Tjongvaj som bjöd på en fin frispark också senast mot Västerås. Mm. Och som av en händelse då så finns Aron Tjongvaj nu med oss. Thank you for joining us, Aron. How are you doing tonight? What is it afternoon?
Yeah, afternoon.
First of all, thank you for inviting me. I'm feeling good. Finished training in the morning, so yeah, I'm here.
What do you say about AIK's season so far?
It's a little bit of roller coaster, I would say. Definitely, it's not exactly where we want to be right now. We started, I think, obviously we went through a lot of changes in the beginning of the season with the new coach, with the new playing style. So I think we started quite well. Wouldn't say exactly with the results, but how we played and what we wanted to do in the pitch. And then some situations came in, and obviously with the injuries and some unlucky games, but we are not there exactly where we want to be. So that's what we are working on right now to be back to have those results what we want to achieve.
What would you say is the biggest difference in the football you want to play this season compared to last season?
I mean, obviously, I think everyone can see from outside as well that we are more a possession-based team right now. We want to have the ball, to play with the ball, and to be a little bit more dominant with the ball and with the possessions what we are making. So I think that's the biggest change. And I think right now all of the players and the team reacted well in the beginning for this change, that we like the direction where the team is and the club is going, let's say like this. And we obviously it's a huge change with the players also coming in and out with the coach. So it's normally takes time, but hopefully we can improve as quick as possible now and then to bring some results as well.
And we've seen you play defender this season. You're doing it really well, but from we've seen you as a midfielder. What's your favorite position, and what would you prefer if you had more defenders on the team?
Yes, I mean this season obviously I'm a center back, and now it wasn't like a permanent thing. It was like obviously we lack of the players in that position, and then we had some injuries as well, so I had to go back to play center back. But as we saw in the games and how the things were going, we decided with the coach and the whole staff and the team that probably right now is the best that I'm playing in that position. But individually, obviously, I'm still thinking as myself about myself as a midfielder, like let's say a defensive midfielder, and we will see obviously when I can be back in that position. But right now I'm not thinking about this at all. I'm enjoying myself in this new position, and I'm trying to do my best to help the team and to get the results.
Big game coming up this weekend. Your thoughts?
Yeah, obviously, definitely a derby coming up. One of the biggest games of the season for us. Coming from not so long ago from a derby, which was not even close to our expectations, and what we want to achieve there. So it's a good thing as well that it's quite in a short time we have another one to go again and to try to give something back for the fans as well and for ourselves as a team. So it will be a big game, a tough one for sure, away, but we are preparing, we are working really hard to be able to achieve the result what we are going for.
What do you think are the differences between facing you, Gordon, and Hammarby?
To be honest, I don't think about really about the differences about the opponents. It's more about what we are doing against them and what our job to get the win or to the 3 points. So obviously both of those teams are high quality teams with really good players. And then we need to be ready for the individual quality as well. I think Hammarby has a lot of good players with a lot of individual qualities, what they can put into the pitch. But I think we should learn, and we have to learn about the game against Djurgården as well, and all of the games what was already in the season. And if we have a good day, and obviously we do what we are planning to do, then it will be hopefully a positive one for us.
Yeah, Hammarby has Nairbe Sara, good at free kicks. We saw you score a free kick. Do you think you can score more goals from the free kick?
I mean, if I have the chance, I will obviously take my chances and bet on myself, if I can say that. But what I saw since I'm here from him is that he has a lot of qualities, obviously, from the free kicks and open play as well. So we need to be ready for that as well. Also that he is the one of the biggest threats from that team. So, a lot of quality from him also, and nice free kicks. But hopefully I will have the positive side on Sunday.
And with your quite fragile squad and some injuries now, who do you think going to play next to you?
Yes, I mean, it's not an easy situation for sure. Right now we have a lot of injuries, not just in the center back position, all over the team, but we are not even focusing on that. Obviously, we are in this situation and we need to take care about this and use the players who are available. And yeah, I think even though it's not like the biggest squad right now what we have, I think we still have a lot of potential and a lot of ability to play a good game. So who will play next to me is the coach decision. It's not my decision to make, but I'm 100% sure whoever it will be, then we will give out our best.
How do you enjoy the derbies since moving to Stockholm? What does that give you as a player?
I mean, probably the best experience of my career. Like, I can say that. Like, especially obviously the home ones that I could play, and I'm really like proud and honored to represent a club like Oiko and to play in these games like front of full stadiums, and this atmosphere is just amazing. So I think every football player is dreaming about these games when they start to play football. And yeah, it's really enjoyable, but obviously right now it's our job to give something back to our fans and to show that we deserve this atmosphere.
There's a lot of talk about Sadok Johanna. Can you tell us what you think about him as a player and person?
Yes. First of all, he's really, really young. And what he's doing right now is I think, amazing compared to his age and where he comes from. So suddenly he had this breakthrough games and showing amazing quality. Also, we are really close in the dressing room as well. I'm not saying I'm trying to help him because he doesn't need so much help, but we are good friends and we are pushing each other every day. But I think he has, I don't know, probably everyone says this, but a big future ahead of him. And it's just nice to see a young kid, let's say. Sometimes he's still a kid, but on the other hand, when he's playing in the pitch, then he became like one of the best players in the league. So yeah, I'm just happy to see him doing these things, what he's doing in the pitch, and I hope that he doesn't really care about what's around him. He's just focusing on what he's doing and what he wants to do. And what he can do and to improve, obviously, because he has a lot to improve as well, but he has a lot of time to go. So yeah, I'm really happy that he's next to me.
Do you know if he's studying French, German, Spanish?
I know that he's speaking English, sometimes struggling with it, but yeah, at least we can speak the same language. Otherwise, I don't know anything else.
I know, you know.
Thank you for joining us, Aron. See you on Sunday.
Thank you.
Good
Take
luck.
Care.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you.
Ja, vad tror ni? Sadok Johanna hamnat slutet. Vilket språk bör han plugga?
Tyska.
Tror du det?
Bundesliga.
Jag hinner säga en grej snabbt. Jag satt och tänkte nu på under den här intervjun. Alltså det som jag kom ihåg att jag stört mig sen Djurgården AIK var det va? När Viro sitter och säger, alltså, jag blir bara så här, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var i stort sett, om det här är bara en vanlig match och det är 3 poäng, alltså direkt jag bara, va? Vad säger du nu? Alltså, han måste säga något annat nästa match, för man kan inte säga så när man ska spela ett Stockholms
derby. Det är så fint när allsvenska bubblan blottas för den europeiska tankesättet. Bara, nej, det är 3 poäng
nej,
som 3 poäng.
Nej, det är verkligen inte 3 poäng som 3 poäng.
Men pratar du ändå rätt mycket om det här, tycker jag. Men, liksom, just,
men när man förlorar.
Det är 3 poäng och nej. Och det är små detaljer. Nej, man kan inte säga sånt där.
Vi rånade AIK, kom igen.
Ja, jo, ja. Så var det med det domslutet. Men ja, vi får se vad han säger inför, efter och inför nästa derby. Men så kan han inte säga igen.
Nej, vi får se om han lyssnar på det.
Nej, han skiter nog fullständigt.
Säg inte det. Hörrni, vi ska snart prata med Matteo de Brienne.
Mer engelska, Axel, hur känns det?
Ja, det är underbart. Alltså. Det är skönt att jag har stött mig av er.
Pluggar du engelska?
Vad sa du?
Pluggar du engelska?
Ja, här i programmet, så jag lär mig hela tiden. Och så det är från Dalby liksom.
Du pratar bra, du har bara dåligt självförtroende.
Det var inte så dåligt som du sa.
Dessutom, kanske det här programmets största höjdpunkt genom tiderna faktiskt, när man får gå in och styra upp lite. Det blir en topp 5 på klassiska kanadensiska spelare i svensk fotboll. Det här är vi laddade för. Kanske ingen annan än jag, men ändå Matteo Brand och jag kanske. Nåja, vi är strax tillbaka. Lite break. Bollklubben är tillbaka. Det spelades ju allsvensk fotboll under gårdagen. Vi var på plats hemma. Gais mot Hammarby.
Ja.
2-0. Viktig seger för Gais som fortsätter att inte förlora. Men de har många rad nu utan att förlora.
Ja, verkligen. Är det 4 eller 5? Kan du på raka?
Så det är 6. Ja,
det är 6 till och med. Mm. Oh my god.
Det är med 3 utan. Och sen så
jag är sjukt imponerad.
Ja, det är jättebra. Alltså, i fjol så körde de faktiskt över Hammarby där. Så jag tror att varenda Hammarby var, och de har ju svårt, alltså, var liksom beredd på att det här inte skulle bli enkelt. Och Hammarby kommer ju liksom upp i en okej nivå, men de kommer ju inte upp i sin högsta nivå. Och då kommer Gais att vinna, för när de vinner boll och ställer om på det där viset och är så sjukt intensiva i hur de spelar fotboll, då är de jättesvåra att slå. Så alltså, det är ju en jämn match. Det är inte att Gais är mycket bättre, men det är ju jätteimponerande av Gais att de fortfarande spelar jämnt mot Hammarby som stundtals är seriens bästa lag. Så ja, väldigt, väldigt bra.
En av dem som levererar i Gais, det är ju en av två kanadensare i laget. Matteo de Brienne, ytterbacken, som vi nu stör in the middle of the second period between Canada and Norway in ice hockey. Norway 3-2. What is going on, Matteo?
Oh no, I didn't even know that was going on right now.
What? Yes. Yes.
I thought everyone in Canada liked hockey.
Same.
No, we love hockey, but with the time difference here, it's been hard to kind of keep up with a few things, so.
Yeah.
But yes. Okay. all right.
Good start.
Let's talk football instead then. Congratulations. You won yesterday. How do you feel after that game?
It feels great. I mean, we unfortunately, I'd say, dropped 2 points against Degerfors. So being able to fight back and get a big win against a big team, I think, was a very positive thing for us. And, you know, we've been playing good lately, so it's about maintaining that. And I think we had a great game yesterday.
What was the tactics before the game and the instructions from Fidde? Fidde, very American name.
Yeah, no, he's very much telling us to stick to the principles, you know, making sure we're working as a collective, working for one another. And yeah, it's things that we've been working on a lot lately and how we move the ball as well. And I think we managed to create many, many chances yesterday compared to what we're used to.
I'm really impressed that you, compared to last year, you've lost your 3 starting strikers. 2 have been sold, 1 is injured. You lost Holmén with the big injury. I feel the manager isn't giving you any excuses to move away from what you're good at. Can you tell us a bit about how you are handling this situation with the injuries and the sales, and how you can still perform good football even though you might have some excuses not to?
No, absolutely. I mean, it's great to see guys succeed and get moves to the next level. But at the same time, we know with the unfortunate losses of Holmén and Lundgren that we need, you know, other guys to also step up and be big game players. And I think just knowing the group that we have and the individuals that we have, it's making such a great team. And I think that's what kind of helped us get ourselves to the semifinals of the Svenska Cupen. And, you know, after a bit of a rocky start in the Allsvenskan, we've now started to get a bit more rhythm, you know, going into the break.
And your Canadian friend, Sam Salter, scored yesterday. How important was that, do you think, for him?
Oh, it's great. I mean, in training, he's incredible. We know the type of player he is, and he seems to be in the right place at the right time. Very similar to what Diabate was last year. So yeah. it I think it really helps us, and he gels very well with the team as well. So everybody tries to find him in the box. You know, he's there for every loose ball. He controls the ball very well, and you know, he's just an overall player. So it's really nice to have him.
I really liked your assist against Degerfors, where you kind of slice it the ball and have a hard cross. Do you work a lot on that technique? Because I see a lot of like players in your position put it too high or too soft. Can you tell us about that special technique of crossing?
Well, working with Kenneth, our assistant coach, who's also a left back, he's been always trying to coach me in different ways on you know, the different types of delivery. And yeah, not everything has to be a curled ball into the box. Yeah. You know, if you're able to find the man direct, it sometimes could be better as well. And, you know, I was able to find Franco on the run, yeah, a very direct ball, and he had a great header to put it in the net. So, you know, I've just been working on different ways to enhance my game, and I felt like, you know, it was a great moment, and, you know, it was even even nicer goal.
What would you like to improve next?
I feel like I'm never satisfied, so there's always more things to work on. But I think there's always some composure aspects to the game. But also, I think in the final third, making sure that, you know, I take my chances a bit more often instead of being, just passing the ball when there's easier chances for me to shoot. So I got to continue to do that, because if not, my mom's just going to keep yelling in my ear. So,
how do you like it to live in Gothenburg and play for guys?
It's incredible. I mean, I haven't had the luxury of, you know, going out in Stockholm and, you know, seeing the whole town, but knowing that Gothenburg is a smaller city and everything's in one area makes my life, you know, a lot easier. Yeah. And, you know, playing for guys and the fans and, you know, just what this club is, it's incredible. I feel like I've learned a lot, and especially with the derby games, playing against Ogrita and playing against IFKO, like, it's been, you know, great to learn the history of it and, you know, learn to hate those teams. So it's been good.
Learn to hate those teams.
Matteo, World Cup is coming up. You made your first appearance. It was in January, wasn't it? Against Guatemala, I think. Mm-hmm. What's your hopes of being in the squad?
I mean, it's going to be a dream for myself. But at the same time, I feel like I have such a higher sky to reach as well. If I get my opportunity now, it would be a dream come true. But I feel like I'm taking the steps in the right way, and as long as I'm progressing, I know I'll get my chance in the near future. So, you know, I'm very excited to, you know, be able to even just watch Canada play in the World Cup, because it's not something we have very often. But if I am to be included in the squad, it's not going to change as much. I'll be incredibly excited to watch from the outside.
Have you heard anything from the coach?
Not yet. I believe they released that it'll be announced on the 29th, which is a later date. But there's so many injuries right now with the national team that they want to make sure that they can have everybody fit and healthy back in.
Yeah, and you also go up against Alfonso Davies, so it's not so easy. But as rotation, no, maybe you play your chances.
Absolutely. Yeah. You know, it doesn't take much to get the opportunity, so I just need to be ready for my chance.
And how do you see the coming games? You have Sirius, which is, of course, very difficult, and Kalmar.
Yeah, I mean, we know right now Sirius is, you know, the best in Sweden. And so we're going to use that as another test for ourselves. We were able to beat Hammarby. So, you know, humbly, it's going to be a very tough challenge for us to, you know, go all the way up to Uppsala and perform. But if we can, you know, fix the minor details that we had against Hammarby and enhance them, I think we'll have, you know, a chance to put up a good fight.
Matteo, breaking news. Canada 3-3 against Norway. Vilardi has equalized. So you can't blame the time difference there. I'm going to do, top five list of classic Canadian players in Sweden. Do you have one?
Top five. I mean, one of them that I'm kind of close with, I'd say Marco Bustos, who played for Vanimo. Mm. We've also got Derek Cornelius, who played for Malmö. But the rest, I'm not too sure who else, other Canadians. I mean, you got Sam Salter now.
Yeah.
He can join that pyramid. But the other two, I'm not too sure.
Then you're going to stay on the show, because I'm going to give you five other names. And like I can say, one of them is Atiba Hutchinson. One of the greats. He played in both Öster and Helsingborg.
But we'll keep our fingers crossed for you to making the Canadian squad. We're so proud of Allsvenskan players in the World Cup.
Thank you very much.
Good luck. Thank you very much. And don't forget the ice hockey. I don't know why I just love ice hockey right now, but I'm in Canada. Yeah.
It should be me, but...
Yeah. Thank you.
Thank you. Good luck.
Thank you.
Tack så mycket.
Det är väl härligt att jag är vår hockeyutsänd, det här som styr upp lite. Jag blir förvånad när jag skiljer på time difference. De spelar ju nu.
Det är lite befriande med nordamerikaner som inte är besatta av hockey, om jag ska vara helt
ärlig. Ja, jag förstår det. Hörrni, nu kommer då den här beryktade listan. Kommer det komma? Nu vill jag egentligen ha namn.
Är det fem andra av dem han sa?
Jajamän.
Då är jag nog lite borta här kanske.
Nej, det kommer inte stega. Det kommer komma hela. Ni kommer se alla. Jag som hade byggt upp det här med stor dramatik.
Okay.
Då får vi se. Så börja, så får ni fokusera på namn fem här. Nummer fem på listan. Steven Ademolo. Okay. Klassisk Trelleborgsspelare. Jag tror han signades efter någon B-lagsmatch mot Västra Frölunda. Bland annat 2000-talet här.
Du vet inte vad någon av dem här är.
Allsvenskan,
du behöver inte skämmas över det.
Han trillade ur och sen så i Superettan öste han in en hel del mål och sen gick vidare. Och Trelleborg flera år efteråt ville ha honom.
Ja.
Och jag tror att det var han också som brann för att spela Xbox, något så in i. Han sa det att det var det viktigaste han visste att spela Xbox. Bak och Josa. Steven Ademolo, glöm aldrig det. Ali Gerba. Kommer du ihåg honom då? Som gjorde dundersuccé bland annat 2000-talet i GIF Sundsvall och sen gick till IFK Göteborg. Blev en rejäl flopp. Jag tror att han lirade typ 6 matcher. Men han var ändå med under guldsäsongen. Alltså han var liksom Göteborgsspelare under guldsäsongen tror jag det är. 2007. Vi får kolla med Wernbloom. Men jag tror att han liksom var i varje fall kontrakterad under den här tiden. Ali Gerba. Profil.
Bra namn också.
Det här, jag ska ju då poängtera att den här listan är inte baserad kanske på de bästa spelarna, utan det här är bara min feeling. Och på tal om min feeling, den här liran är verkligen med på min feeling, för att det är ett ruggigt bra namn. Tomer Kensinski. Det ligger rätt i munnen. Jag var i Örebro en säsong och Helsingborg gick han senare också till. Och han sa att jag kommer vara rödblå för alltid. Jag tror det var 2016 när lirade i HIF den gode Tomer Kensinski. Smaka på namnet. Mm. Inte tråkigt.
Nej.
Jaha, nummer två. Kanadas största genom alla tider. Ja. Atiba Hutchinson, som har gjort flest landskamper som sagt. Slog igenom där i öster och sen gick till Helsingborg. Och sen ut i vida världen via FC Köpenhamn. Och blev ju beskiktas var han väl. Och spela ruggigt många matcher.
Ja.
Mm.
Nu är jag med.
Internationella scenen.
Och nummer ett då. Garrett Kusch. Mm. Vi snackar Mjällby. Vi snackar början av 2000-talet. Det är när Mjällby ska ta sig upp till allsvenskan här. Han gör 5 mål i sista matchen mot Enköping, tror jag det var. De vinner med 6-1 och sådär. Och sen så i kvalet gör han ytterligare 3 mot Häcken och sen ett till i en andra kvalmatchen. De gick inte upp. Sen så, jag tror det var förhandlingarna som pajade lite. Han krävde nog lite för mycket pengar för tränare Hasse Larsson då, som kuriosa samtidigt var bonde i det här läget. Och liksom parallelljobbade tränare bonde. Ja, nej, det blev inte så lång tid i Mjällby, men vilka avtryck han gjorde. Den klassiska Garrett Kusch. Var senare, tror jag, massör i det kanadensiska landslaget. Oklart om han fortfarande är det. Det borde vi ha frågat Mathieu de Brienne.
En kluring. Ja. Vi missar ju en som är aktiv i allsvenskan nu. En som är aktiv i allsvenskan nu i Stockholm.
Ja, men Kenny, Kenny var med på min bubblalista som inte fanns med grafiskt.
Ja, det var min enda kontring. Stamatopoulos.
Det kommer där också. Ja. Vad bra att bubblalistan kom, för där var Cornelius med också. Ja. Sådär. Ja.
Du har koll på alla kanadensare helt enkelt.
Det är en av mina specialområden. Kanadensiska fotbollsspelare i allsvenskan.
Jag har haft höga tankar om dig, men idag tar du liksom lansar för hockey och kanadensare i allsvenskan. Jag vet inte.
Det här kan bli en följetong. Att vi plockar ut listor på olika länder.
Synd att du gift, annars hade du kunnat gå in i min position. Det passar mycket bättre. Och börja söka på sidan pölen.
Där fick ni en lista på klassiska kanadensiska fotbollsspelare i svensk fotboll. Det här lilla segmentet, det var väl otroligt uppskattat, känner jag här i studion. Jag hoppas det var lika uppskattat hemma.
Vi gillar ju glädje, så jag uppskattar ändå att du var så glad. Men vet du vad jag tänkte på med De Bruyne?
Nej.
En sak som jag har snappat upp då från olika spelare nu, som jag känner ger lite i alla fall effekt. När du har en tränare i staben som har varit spelare på din position, att man kan se vilken enorm utveckling de har. Jag tänkte på det när jag satt och kollade på Bayern München, de har Kompany. deras mittpackar, Upamecano. Och han gör så mycket misstag och så kom på Kompany. Mm. Och helt plötsligt är han mer slipad. Och jag tänkte på att den där slicade inlägget, det finns någonting där. Och det gjorde mig glad att han sa, men han var gammal vänsterback liksom.
Mm.
Och att du får in de detaljerna är jag oerhört svag för i dagens fotboll. Och kanske då Stam som vi snackar om då. Men målvakts inne och liksom hjälper till. Så ja, det tycker jag om som trend. Mm.
Hörrni, vi ska gå vidare. Jag fick ingen vignett till min perfekta lista här. Men vissa andra får en vignett tydligen till sina grejer. Så att ja, lyssna på detta.
Vill du ens ha en?
Ja, det där är ju underbar. Alltså. Tän, tycker
till. Har du kommit hem nu, Simon?
Ja, nu sitter du där nere i källaren.
Precis. Jag kom för en och en halv timme sedan ungefär, så jag hann ju.
Jag älskar din poddstudio.
Men hörde du vad han menar? Huset är så stort, så han kom hem för en och en halv timme sedan och han går ner för trapporna. Grattis.
Ja, det var precis.
Ja, det var ju för de som jag tar koll nu på. Alltså Simon var med oss igår i Göteborg och hade vissa problem.
Och han har ju kört tur och retur i Göteborg tre dygn typ.
Så är det.
Ja, det blev mycket den vägen. Jag kunde ju den innan, men nu kan jag ju den om ett annat helt och hållet. Du kan nog köra blundande, tror jag.
Också mycket bra kuriosa det här med att du inte lyssnar på någonting i bilen under alla de här timmarna.
Han lyssnar inte podd eller musik.
Jag får panik alltså.
Simon sitter bara här och ser livet gå igenom.
Jag får panik. Går igenom någon match eller någonting i huvudet eller vad gör?
Nej, jag lyssnar väl. Alltså så, radion kan ju vara på, men jag funderar inte så mycket vad de säger på radion. Vem är det som prasslar där uppe?
Det hörs inte.
Vem kan det vara, Simon? Det är alltid en fru eller de två barnen.
Och den där tonen också. Hade min man haft den där tonen? Vad är det som prasslar där uppe?
Ja, men det var ett barn, tror jag.
Det hörs inte.
Jo, men prasslar i något.
Också, de är 7 och 5. Men hur gamla är de?
Ja, det var hårt.
Jag ser till dem. Men nu blir det tyst i alla fall.
Otroligt. Hörru, först och främst det viktiga då. Har du något att anmärka på min lista här som jag nyss du hörde på kanadensiska fotbollsspelare?
Nej, jag har ju knappt spelat med någon själv spontant så vad jag kommer ihåg. Det är ju Stamatopoulos i AIK. Sen är det väl egentligen ingen annan. Atiba tycker jag väl är väl nummer ett ändå på något sätt. Han har man ju starka minnen, eller jag i alla fall. Och han var ju otrolig i både Öster och Helsingborg. Så att han hade jag väl haft som etta. Sen de andra kände jag knappt till.
Nej, det är kul att kunna lära. Skönt. Det är kul att kunna lära er experter lite någonting jag. Då. Nåja, skit i det nu. Simon, du ska tycka till. Vad vill du tycka till om den här veckan?
Det finns väl alltid mycket att tycka till om, men jag skrev ju det som egentligen som, ja.
Vissa Kalle Karlsson beslut är oförklarade.
Det är ju ganska mycket som var i den krönikan summerat, men det där var ju just det där som det var väl några dagar sedan när JG satt och pratade om just med hur man behandlar vissa typer av spelare och min poäng med det är ju egentligen när Besara har blivit utbytt i många av de här delarna när matcher ska avgöras. Och just för det första så tycker jag att man aldrig bytt ut en lagkapten om inte han vill bli utbytt. Det är min ingång. Oavsett hur det egentligen ser ut så byter man inte ut en lagkapten om inte han ber om det. Alltså så att man känner att det är för att ofta så är det ju äldre spelare som ändå har någon typ av distans till sig själv och som kan bedöma hur det känns ju liksom i kroppen eller spelmässigt. Så där. Ibland kan det ju vara så att jag behöver byta nu, jag har liksom inte mer kräm i kroppen och då signalerar man ju det. Men i det stora hela så tycker jag inte att man pillar på dem. Och nu av någon konstig anledning så har han ju ändå varit lite ifrågasatt på något sätt, vilket är ganska obegripligt för mig. Så att det är egentligen det att han ska vara på planen när Hammarby behöver vinna. Alltså så. Sen är det en sak nu när det är extremt mycket matcher som igår när man blir inbytt och man får vila någon match. Men just om man ser till de matcherna som har varit lite tidigare i cupfinalen bland annat, även om inte han var bra i den matchen så är ju min poäng att han liksom får han bollen utanför straffområdet och så är det ofta det blir rätt än när de andra spelarna får det, och därför så ska han vara på planen. Och det spelar ingen roll om han har varit urusel i 75-80 minuter, för att det räcker att det är två situationer, hux flux så är det två mål, för att han är skickligare både med sina avslut men också sin speluppfattning och sin avvägning i passningar och liknande. Så det var ju en del som jag tycker liksom att när man har, och när man framförallt när du också är lagkapten och allt det som han har ju bevisat sig vara, så tycker jag det är märkligt när man byter ut en sån spelare. Det, om inte nu, i vissa fall så kan det ju vara sånt som inte vi vet om, att ja, men han säger att ja, men nu, jag hade inte mer i mig, så jag blev, men det, utåt sett så har det ju inte verkat så, utan han har ju sagt, varit ganska så, nej men om Kalle Karlsson inte tycker att jag gör nytta, och man tror att det är större chans att vinna matchen utan mig i sista 20, så är det ju så liksom. Så att det har väl varit en grej som jag tycker förvånar mig.
Mm, håller helt med, alltså verkligen, det är ju i fjol också flera gånger, och i derbymatcher och sådär, så har ju precis som Simon säger, han har kunnat knappt haft boll, men så har han tre touch som kommer att avgöra hela matchen. Så jag är 100% med dig.
Jag är lite tveksam.
Du har inte känt helt med, du kör, du behöver inte vara...
Nej, men jag tycker att det är upp till tränaren. Om han tror att det är större chans att vinna matchen utan Besara på plan, vilket är sjukt för sig, så behöver han kunna fatta det beslutet utan att det blir en så stor grej. Sen så är jag ju mer på att det är lagets absolut bästa spelare. Han har kvaliteter som vi alla vet om, men det är upp till honom att visa det också. Och i den här säsongen så tycker jag han kanske inte är förtjänt av den där att du ska vara på planen oavsett vad hela tiden. För att det är ganska många gånger bollen har kommit ner i exakt det läget, och han för ett år sedan hade satt bollen och i år inte sätter den. Men jag är mest lack på dem för att de lämnade medaljerna, så det kanske är färgad av det.
Ja, nej, det är tur att vi kan tycka olika, för jag håller ju inte alls med.
Nej, det är bra. Men ni har ju spelat, så det är en annan sak. Men jag ser det inte som så konstigt. Och jag tyckte det var lite... Vi var ju båda på Kalle Karlsson för att han inte bytte ut Paulus Abraham till exempel i matchen mot, nu ska vi se, Djurgården. När Paulus såg helt slutet de sista 20 minuterna. Och för mig är det väl samma princip. Ja, han kan dyka upp och avgöra derbyt. Men lika som jag ser på att han inte ger mig det jag vill ha i matchen, då måste han kunna gå av. Och jag tycker inte så stor skillnad på Paulus Abraham och Nair Besara. Och då kände jag att du var i andra laget. Att man borde ha bytt ut. Nej, men jag tycker att lagkapten ska kunna bytas ut.
Mm. Och sen har han inte gjort 25 poäng 5 år i rad heller, plus i princip. Så att det tycker jag är en skillnad till viss del. Och framförallt när, precis som man säger, han är ju lagkapten också. Så att det är ju två helt olika. Och även om Paulus är duktig, så har han ju inte nått till den nivån än, eller den jämnheten poängmässigt framförallt. Även om jag tycker att han har sett riktigt bra ut i år.
Men det är ju heller inte så här, alltså, bara för vi tycker, det är inte som att det du tycker sig är något konstigt. Alltså, jag menar, jag tror det är fler som håller med dig. Alltså, det är nog fler som tycker att det är okej att byta ut en lagkapten.
Jag har inga problem med lagkaptenerna. Jag tycker att lagkapten ska starta, den är jag absolut med på. Men att byta ut en lagkapten, varför inte? Då måste jag ha andra kaptener på planen. Mm.
Simon, tack så mycket för de tankarna från Värnamo. Vi hörs och ses igen i Göteborg på måndag.
Ja. Ja, det går snabbt nu. Ja. Då är vi där igen.
Lyssna på bollklubben.
Ja, för fasen.
Kör försiktigt. Ha det gott.
Ja, det
hej, 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 hälsa familjen. Hej, hej. Vem är det som prasslar?
Ja, men också så här. Ja, skitsamma.
Ton, det är en rolig grej. Det tjafsar jag alltid om hemma.
Ja, ton, ja. Men har du hård ton eller är du känslig mot hård ton?
Nej, jag tror att jag har hård ton, men okay. Inte förstår det, som alla av mitt kön.
Nej, Mika är faktiskt mjuk. Ja, okay. Han har sällan dålig ton.
Jag får lära mig av honom.
Ja, det är en viktig del. Alltså, man kan inte hålla på dålig ton. Det är...
Nej, men ni hör mig här. Liksom. Bara jag pratar så låter det i hård ton. Men jag är jättemjuk.
Ja, du är mjuk.
Vi pratar mer om tonen. När vi är tillbaka om en liten stund. Vi tar ett litet break. Bollklubben är tillbaka, det är härligt, för det spelas allsvensk fotboll idag också. Det är ju precis som under gårdagen en match som till omgång 15 egentligen, men på grund av att många lag, eller de här lagen som spelar då, är ute i Europaspel, inte i Älvsborg, men de andra lagen är i Europaspel, vilket då betyder att det här är tidigare lagt. Nu ska vi ta oss till Borås Arena, Martin von Knorring är på plats, och jag hör Martin att du har snappat upp en stor nyhet på plats.
Har jag det?
Jag ska bara testa om du var på hugget. Ska jag pressa dig lite så här inledningsvis?
Ja, men startelven har inte riktigt kommit än för mig här. Men Elliot Stroud är ju borta, det vet vi. Och det kommer vara en hel del avbräck i Mjällbys lag. Så att de har det lite struligt just nu med det fysiska. Vi vet ju Axel Norén är avstängd, Victor Gustafsson är avstängd, ingen Stavitski och andra. Så att de kämpar på.
Mm, hur går snacket annars inför den här matchen, Martin?
Ja, men det är väl alltså ett Elfsborg som vill fortsätta hänga på i toppen. Man glömmer kanske nästan bort dem för att de har väl fått fler poäng än vad de har presterat rent nivåmässigt, måste man väl säga. Men de har ju faktiskt chansen att haka på in över sommaren, över sommaruppehållet helt enkelt. Och Mjällby vill ju revanschera sig efter Häcken-matchen senast. Ja, lite liknande för Elfsborg också, som mest var nöjda med sin forcering då mot Halmstad senast, med Arbes Seneli som kommer tillbaka in i startelvan efter ett otroligt inhopp senast. Det var Björn Hambergs ord, så att det var väl ganska väntat att han kliver in då. Och det blir ju Seneli, Östman och Bäck längst fram för Elfsborg. Simon Olsson, Julius Magnusson på mitten såklart. Sen är det Hult, Ishwood, Sebastian Holmén tillbaka i backlinjen. Viktigt besked för Elfsborg. Rufai Mohammed spelar i mittlåset också. Och så Simon Hedlund såklart. Isak Pettersson i kassen. Sen är det då Mjällbys lag, och det var snackat här innan att vi skulle bli lite förvånade över bänken framförallt. Och där ser vi att det är ju en namn som inte har varit med så ofta. Isak Andersen, Charles Rosén, Olle Lindberg, Ibrahim Adewale och så. Så att det är inte den bänken vi är vana vid kanske med Mjällby. En hel del spelare borta.
Spelar Jeppe Kjär?
Jeppe Kjär spelar, så att de har ju ändå en vass startelva. Trots allt, det är ju Wallinder i kassen. Sen Ludvig Svanberg kliver in, en av många bra mittbackar i det här laget. Men han får chansen nu då med Iqbal och Tony Metinen. Sen har vi då Tidstrand och Granat på kanterna. Och så Bork Bang Kittelsen,
ja,
ett namn som man älskar. Han kommer starta här idag också.
Era intryck när ni hör Martin?
Jag tycker den här matchen är så oviss. Jag håller helt med om att Elfsborg får med sig mer poäng än de har förtjänat. Men får man det konstant i 8 matcher, då är det inte en slump längre. Och lite också pratade om Hammarby-effekten av att ha spelat 3 matcher på en vecka. Hur kan det påverka dem? Är det något de pratar om där nere också, att de är lite slitna eller?
Ja, men det var väl någonting som de talade om att de måste vänja sig vid senast då, när de inte riktigt kunde mentalt ladda om efter cupfinalen. Jag tror ju inte det handlar så jättemycket om att de var ute och krökade efter finalen. Det gjorde de kanske det också. Men det handlar väl, alltså Karl-Marie Saxum, tränare, har varit inne på det, att det handlar ju om den mentala anspänningen, urladdningen, och sen ladda om till Häckenmatchen. Kombinerar man då det med en del frågetecken i truppen, en del avbräck och sen en utvisning på Axel Norén, ja, då förstår man ju, då kan ju Häcken vara tillräckligt bra för att slå dem. Sen var de ju väldigt, väldigt missnöjda med sin första halvlek.
Det här är ju ett tecken på att det blir 0-0, men är det inte lite feeling på typ en sån här 4-3-match nu? En riktigt vild fotbollsmatch.
Ja, det får vi hoppas. Det var väldigt, väldigt trevligt.
Mycket mål. Man blir avundsjuk, Martin, också när
jag
man är där.
Jag vill säga
man...
något. Jag fattar att Martin har massa annat att göra, så jag är tyst tills han har gått så att jag kan prata lite längre. För du har så mycket viktigt att göra, Martin.
Ja, jag har ingenting att göra. Jag vill liksom på att kicka ut dig nu.
Nej, ja, men då kan jag säga att jag är så trött på folk som säger, inte dig emot sig, för alla säger det.
Men du kan vara trött på mig.
Nej, okej. Jag är inte det, men att Elfsborg inte förtjänar mer. Alltså...
Nej, jag tycker absolut inte
det. Alla säger det, jag vet. Alla säger det, men så här... Vinner de idag, ligger de före Hammarby. Alltså de har försvarat på... De försvarar jättehårt i sitt eget straffområde. Alltså de gör massa saker bra. Så,
de är grymma på fasta. Det är...
Ja, jättebra på fasta. Fan, det är nästan 30%. Alltså alla kör ju den här tiken. Alltså, jag fattar ju det.
Jag får hitta en ny spaning helt enkelt.
Ja, jag blir trött på de här när det är så här. De förtjänar egentligen. Jo, obviously förtjänar de det. De är några poäng i... De går om Hammarby idag. Tätas bakom Sirius.
Det kommer i kapp.
Det gör ju inte alltid det.
Det kommer i kapp.
Du vet att Mjällby hade vissa siffror som inte alls var bra. Malmö hade vissa siffror som var jättebra.
Det kommer i kapp då. I år.
Ja, men, de är inte samma lag och driver du. I år, de har ju ett SM-guld redan.
Det kommer alltid, jag lovar.
Ja, Martin, vad säger du?
Kanske inte under pågående säsong.
Nej, men vem bryr sig om nästa säsong?
Ja. Ja, men jag förstår ju helt vad Irma menar. Sen tror jag också att någonstans när Björn Hamberg kom in i den situationen som han gjorde i Elfsborg, ja, men relativt sent får man ändå säga då inför säsongen, då blir ju också någonstans allt det han lyckas göra, ja, men exempelvis nu under vårsäsongen innan han får ett nytt transferfönster, ett riktigt transferfönster på sig och kanske göra lite mer vad han vill av den här truppen kontra vad han fick då av Oskar Hiljemarks bygge. Ja, men det blir ju någonstans en bonus också på sätt och vis, att jag tror inte jättemånga Elfsborg-supportrar hade skyhöga förväntningar på att Hamberg skulle få ut allting här och nu. Så på något vis kan de, ja, men som jag var inne på, kan de vara med och hugga där och ha en chans på att få till en, ja, men en fin övre halvan placering. Ja, då är väl det en, på många vis ett väldigt bra utfall för Elfsborg i det läget de befann sig inför säsongen.
100%. Alltså han kom ju till en så... Den truppen och de spelarna, jag tror jag skrev om det inför när Oskar Hiljemark fortfarande var kvar, att jag trodde att de skulle hamna i en bottenstrid möjligtvis då. Så jag, alltså jag är så himla, himla imponerad av Elfsborg.
Hur var det nu, Martin Hamberg? Var han kvar hela vägen nu eller stack han på landslagssamlingen 27? Jag kommer inte ihåg.
Nej, men beskedet är att han ska vara kvar här och köra allsvenska vårsäsongen ut då helt enkelt. Så att han missar ju några dagar med landslaget på förlaget där. Där får staben klara sig utan honom. Problemet blir väl för honom om Sverige skulle göra dundersuccé borta i USA. Då vet vi att allsvenskan hinner dra igång innan VM är slut. Och ja, då vill ju såklart inte Graham Potter tappa sin assisterande tränare. Det kan jag inte se att han kan tänka sig att släppa honom. Utan då får han väl köra med landslaget. Men då kan ju det bli ett litet bekymmer för Elfsborg. Ja, lite jobbigt att dubbeljobba från USA får man säga.
Om du vill skapa dålig stämning så ställ frågan igen till klubbchef Stefan Andreasson. Han brukar inte uppskatta dem.
Gör inte det, Martin.
Ja, härligt.
Ska jag kalla honom för sportchef också, eller? Nej, ändå
håller på. Det är ruggigt jobbig start. Vad härligt att se att solen skiner också. Vi hoppas det håller i sig hela vägen.
Regnet pissade ner bara för någon timme sedan här. Så att, det kan vända fort, Pibi. Du ska inte tro att det blir sol i Borås.
Nej, jag har inga höga förväntningar faktiskt. Men du, jag har höga förväntningar på den här matchen och avundsjuk på att vara på plats. Grymt kul. Kör hårt, Martin. När börjar sändningen? 18.30 eller?
Jag tror att den börjar kvart i Pileby.
Ja, 45.
Men man kan vara redo för 18.30 och bara sitta och vänta in den där. Det är härligt, den där nedräkningen när man är med i matchen.
Ja,
härligt Martin. Snyggt jobbat. Kör hårt idag.
Tack så mycket.
Får en knåring på plats
roligt,
alltså.
Roligt, han skock i början.
Ja, han spelade bra, ja.
Man tog den ändå bra.
Han
har varit med för dem.
Han har ju alltid någon nyhet också, så han skulle säkert kunna grävt fram någonting. Det gode från Knorr.
Jag tycker det där är en intressant diskussion om liksom underliggande siffror, långsiktiga trender och så. För det jag menar är ju inte att så här, det var inte värt att vinna förra året. Överpresterar och vinna en titel. Hatten av, grattis. Man tittar på oftast också, jag utgår väl mest kanske från Europa.
Men det är ju samma i allsvenskan över tid
så
också.
Om du har haft en säsong där du har överpresterat dina siffror så, och kommit högt upp och så wow, vilken säsong. IFK Göteborg kanske är ett bra exempel på ett sånt lag. Ja, men du hade en säsong där du träffade rätt. Jag tycker Mjällby också är det. Jag tycker det är ett mycket bättre lag och mycket mer individuell kvalitet. Förklaras nog troligtvis mer av att de har superbra spelare.
Men, och de hade en väldigt, väldigt bra målvakt i fjol, ska vi komma
skitbra. Ihåg. Så säsongen efter, av alla fall som jag kan komma ihåg, så brukar det komma ikapp. Det är ytterst få lag som lyckas kontinuerligt överprestera det du skapar, det du får mot och hur många poäng det ska ge. Så det var bara det jag tänkte på. Att jag tror att deras säsongstart här, där det går lite upp och ner, efter cupguldet då, så vi bryr oss ju egentligen inte. De borde inte bry sig heller om att det går upp och ner. Men jag tror att en del, eller i alla fall jag trodde att de kanske skulle gå hem allsvenskan efter att jag såg cupen i början. Jag tror att det kommer inte vara så enkelt, för att de har tappat just de spelarna som gjorde att de överpresterade och att den trenden inte brukar upprepa sig.
Men det är också, man ska komma ihåg att fotboll är så jäkla psykologisk. Mm. Alltså, Västerås hade toppsiffror och åkte ut allsvenskan. Högt XG kom till... Malmö tog sig in i offensivt straffområde flest gånger i hela allsvenskan. Mm. Och det är klart, man får inte glömma det, att 8 omgångar in och du känner att du vinner som lag. Mm. Det är en jäkla superkraft. Och motsatsen. Så här... Ja, jag köper ju allt du säger, Sia, men det här med att förtjäna och inte förtjäna, det är ju väldigt mycket mer än siffror.
Nej, alltså det här är ju inte en sport för förtjänster. Så är det ju bara. Mm. Fotboll är en sport där du gör ett mål mer än motståndarna och vinner matcher, oavsett hur mycket du har förtjänat eller inte. Vi har alla sett matcher där lag har otroligt många chanser och så åker de på det i 90 minuter och torskar. Det är en sån sport. Men om man tittar på trenderna så kan man utläsa vissa mönster.
Ni var inne på när
jag gillar att Irma är trött på mig. Det tycker jag om. En minut har vi sett.
Ja, men vi gillar när det spricker i studion. Det uppskattas alltid.
Så idag har jag tjafsat med Irma, dig och Tern. Det känns som att jag måste ta helg. Alltså.
Ja, vi uppskattar det.
Mer tjafs. Låtsas inte att du tycker att det är jobbigt.
Men i Mjällby då, vi nämnde att det är intensivt spelschema med cupfinalen och så vidare. Ett Mjällby utan Elliot Straud. Ja. Hur illa är det och hur... Ja, hur hanterar man det, tror ni?
Nej, men det kommer synas. Alltså, Straud är ju på en så oerhört hög allsvensk nivå numera. Så att ta bort deras bästa spelare är ju såklart något som kommer kännas. Sen, precis som du var inne på, att ha Kär på mittfältet, det tycker jag också var tungt att inte ha honom. När han är tillbaka tycker jag också att de är bättre. Men Straud är ju den som kan skapa något. Även i de matcher då, när de inte spelar jättebra med Elby, så kan Straud avgöra det på egen hand. Så supertungt.
Mm. Ja, absolut. Och han är ju avgörande med fart, fysik, kraft och mål och dyker upp när han ska. Men jag har suttit och tänkt lite på de här framflyttade matcherna. Mm. Och fundera liksom på om det är värt det när du förlorar poäng. Hammarby förlorar väl ligan på det sättet mer eller mindre förra året. Sen kanske du åker och så åker du ur Europa och sen spelar du inte din match för att vila en vecka. Om Mjällby förlorar,
spelar de liksom.
Jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Men Hammarby har bevisligen förlorat två år i rad. Och Mjällby också förlorar nu. Och så kanske det är de poängen som biter dem. Nu var det inte så för Bayern till slut, men jag tror att de tappade ju på kort tid 6 poäng till Mjällby, som om de hade spelat dem i ett annorlunda tillfälle hade kanske kunnat ge dem lite känning. Så jag funderade på det när jag kände förutsättningarna här och när jag tänkte på Europaspel. För det kan ju vara så att du åker på en örfil direkt ut i Europa och så har du torskat 6 allsvenska poäng på det också.
Men det blir ändå, oavsett blir det väl tajt när du ska spela den här matchen och du ska göra det senare. Eller?
Ja, alltså, och det finns ju bevisligen en anledning att alla klubbar vill flytta hit och dit och köpa sig lite luft i schemat. Så. Men jag har från Hammarbys synpunkt så börjar jag känna lite varför har de på att flytta om de ändå ska torska. Det börjar bli lite jinx också, känner jag. Så. Mm. Men ja. Ni funderar inte på sånt om kvällen?
Jag har aldrig tänkt varför de flyttar matcher. Jag tyckte alltid att det var ganska logiskt, men det är ju kul att komma med en spaning.
Ja, vi får se vad resultatet blir här och sen kan vi se om vi kan följa upp det.
Det är kul att du kommer med en spaning. Otroligt. Ja, härligt gänget. Vet ni vad som är härligt också med den här säsongen? Det är att det är fredagsfighter.
Ja.
Det är ju underbart.
Det är faktiskt det bästa som har hänt på jättelänge.
Och imorgon är det dags för en ny sådan. Det är Djurgården mot Brommapojkarna. En högintressant match. Vad har ni för tankar om den? Vem vill börja?
Kör Sia.
Jag har många. BP brukar väl kunna ställa till det för Djurgården, känns det som i alla fall. Och har tagit några poäng under åren. Men klart att Djurgården är ett bättre lag. Klart att de behöver studsa tillbaka. BP har några dagar extra vila i alla fall. Spelar bra fotboll, BP. Hansen tycker jag är ett nyförvärv som sticker ut för vilka prestationer han står för. Och
Sion och Pong
också jätteduktig spelare, egen produkt också, vilket gör mig glad. Jag har ju varit en av dem som klagar lite på att BP är massa 30 plus danskar eller 25-åringar och sånt. Jag vill ju ha 16-17-åringar som ingen vet vilka de är. Och Sion och Pong, Okeke gick sönder, han har kommit in, bra fart, bra dribblingar, gjorde mål nu med deflection, eller vad heter, styrning. Så det blir en intressant match. Djurgården såklart stora, alltså de måste ses som favoriter, men jag tror att den där smällen mot Sirius kan göra någonting med dem, och BP har det berömda allt att vinna.
De var ju långt ifrån sin högsta nivå mot Sirius, så tror att de är väldigt, väldigt missnöjda med den matchen. Så ska man ju komma ihåg att de möter Sirius som är allsvenskans bästa lag, så det är ju ingen lätt uppgift, men jag funderar lite hur de kommer starta. Alltså, Mikael Andersson spelade då ytter senast. Försökte ju vara mobil och rörlig, men det blev ju att hela den kanten blev ju liksom motorväg för Sirius. Och ja, när han blev utbytt, alltså, vi har nog inte bilder på det, men det jag stör mig fortfarande på när han blir utbytt. Alltså, det, sådana där grejer reagerar jag verkligen på. Alltså,
han var inte sugen på...
Nej, men så här, det spelar ingen roll vad du känner i den där situationen. Ta Åslund då, som har gjort sina två bästa matcher kanske i Djurgårdsjön precis innan. Gjort klart göra om mål som har varit ett problem för honom. Och han ska komma in på planen och vet också att han har blivit bänkad. Fast han, liksom, han har gjort bra den här senaste tiden. Och Djurgården har vunnit. Mikael Andersson ska gå av. Alltså, jag bryr mig inte vad du känner. Du kan inte göra så här.
Nej.
Vilket dåligt beslut. Du ska ge energi till den som kommer in, oavsett vad du känner. Jag bryr mig inte vad du känner. Alltså, det handlar inte om dig just nu. Du ska ge energi till din lagspelare som ska gå in på plan och försöka vinna. Det är ju så många spelare som gör så där för att visa att de är missnöjda. Men jag klarar inte av det.
Jag fattar ju vad du menar och vad du skickar för signal och så vidare. Men är det inte, du har ju liksom själv spelat, man måste ju vara asförbannad när man kliver. Är det liksom inte måste man inte få känna liksom, de där känslorna? Alltså, kanske är lätt att hålla dem i styr. Jag menar, han har spelat 10 minuter av andra halvlek och bara, liksom, han är väl förbannad på sig själv kanske också.
Men då, jag tycker att man kan begära att svälja sitt ego i den stunden. Och så får ta det senare i så fall. Behöver inte, alltså, nej, jag vet inte, jag kanske själv har gjort det. Ingen, jag har svårt att se att jag har gjort det. Men man ser ju det här hela tiden. Alltså, det är inte som att det är unikt, utan det är, många vill signalera att de är missnöjda med någonting och så visar de det, så gör de en liten slarvig gimmify med tränaren för att de helst vill visa att jag vill inte göra någon. Jag tycker bara att det är omoget. Okej, Zlatan Ibrahimovic kanske kan få göra så. Messi, Ronaldo, alltså, så här, du måste vara på en sån oerhörd egen hylla för att jag tycker att man ska ha mandatet att liksom inte tycka att det är skit onice. Jag tycker verkligen att det är det när spelare ligger lite... Ja, men det är så här... Nej, alltså, jag fattar alla känslor och liksom alla känslor som kommer med att bli utbytt. Och han är säkert lackad att han inte fick starta från början matchen innan. Men man måste också komma ihåg att Åslund har blivit bänkad fast han har spelat bra.
Men kan det bli en lurig situation där? Vi har varit inne lite på den tidigare också. Men jag menar att Bo Hägglund har ju den där centrala platsen rätt cementerad nu. Och att han, Mikael Andersson, vill också spela centralt. Liksom, kan det vara någonting som... Alltså, om man börjar förlora lite. Att för det är en styrka. Men om det går lite dåligt några matcher nu, att det blir ett större problem.
Och John Guidetti får ju rätt. För vi stod i studion, kommer jag ihåg. Och han sa så här, det här kan bli ett problem när Mikael Andersson kom tillbaka. Jag bara, men Mikael Andersson kommer starta. För jag håller ju med Mikael Andersson i att jag alltid tyckte att han är typ bäst i Djurgården. Så inte ens kvalitet jag ifrågasätter. Men det har ju fungerat väldigt bra när han inte har spelat. Så det är klart att det blir lite... Ja, det kan bli problem. Men det är upp till Honkavär att lösa det här. Och liksom, det är de som bestämmer och sen får man förhålla sig inom det. Men ni vet själv när det blir så här i ett lag att det är någon som blir lite virus. Jag säger inte att han är det som person. Han kanske är en toppen lagspelare. Men det kan ju starta
saker. Men jag tror att frustrationen i den här matchen ligger i att han känner att jag gjorde mål, varför ska jag av först? Sen så tycker inte jag han var kanske toppe i prestationen överlag. Men absolut, och det kan ju absolut bli en situation, för du petar ju inte på Hägglund nu.
Nej.
Men om det är en spelare som vill åt den ytan, den positionen, då kommer det ju kosta. Sen så tycker jag ändå det blir lyxproblem att ha. Vi har för många bra yttrar, alltså hur många lag i allsvenskan ser det. Och sen kollade jag också upp när BP senast slog Djurgården. Det var 2018, så jag tar tillbaka att de gör det tufft för dem.
Ja,
så.
Men det har varit några kryss där. Och, ja,
men det har varit vänskapsmatcher också, så det är inte så mycket allsvenska matcher.
Nej.
Men BP också kom undan lite mot Kalmar. Cavallius gjorde 8 räddningar. Några av dem var riktigt vassa. Och han är ju också duktig så. Så det är klart att jag tror mer på Djurgården, men jag ser att BP är luriga i år. De har mycket individuell kvalitet.
Men det här då, den situationen som då kan uppstå med Hägglund, Andersson och så vidare. Är Honkavaara en sån tränare som kan hantera det, uppfattar ni?
Ja, jag tror det. Jag tror att han är en ganska bra tränare för det. Jag tror...
Det som stör mig här, det är att effekten av bytena han gjorde gav ingenting.
Nej, det är ju sant.
Men
det vet ju inte Mikael Andersson. Och oavsett...
Jag menar inte att han ser fel. Det är bara att det är så här, jag tror att det blir lättare som spelare att ta om du byts ut och så händer det någonting. Och så bara, okej, tränaren hade rätt. Jag tror att han kanske känner nu, liksom, byt inte ut mig. Men den matchen mot Sirius, efter att Sirius gör 1-1 så tycker inte Djurgården kommer någonstans. Och det är också hatten av till Sirius som ligger under med 1-0. Tre Arena trycker på, Djurgården öser men hittar ett mål och sen svänger de momentum helt i sin del. Det är för mig en riktig topplagsindikation. Jag lämnade arenan och pratade med några Sirius-supporter på vägen och kände bara att de var sjöng om Europa liksom 2027 på studan och sånt där. Jag kände bara att jag såg något här idag som var länge sedan jag såg.
100%. Alltså, och det, när folk säger det att så här, om Sirius kommer börja tappa, de kan ju inte ha kollat på Sirius på riktigt. För jag har hört också inifrån allsvenskan när lag ska möta Sirius, de är kanske inte riktigt så bra. Och jag bara, jo. Mm. Alltså, ni vet inte riktigt vad det är som väntar er i så fall.
Det men de säljer några spelare.
Ja, det är ju det som såklart kan förändra det. Ja, men det här med liksom men också med mjuka värden inom lag. Sirius känns ju väldigt, väldigt välmående. Mm. Och så här, vissa tycker man är skittöntig som pratar om de grejerna. Vadå, han kan få vara lack när han går ut? Och det, vad är det? Men alltså, folk som har figurerat i lagidrott vet att sånt här kan börja störa. Och...
Men jag tycker du kan vara arg på tränaren. Ja. Men var okej mot din medspel.
Ja, jag
med. Den grejen tycker jag är okej.
Men jag tycker...
För att det är sen tränaren som hanterar dig på det du har gjort.
Men jag tror inte så vinnande för ditt eget spel om du...
Spaningen är så anbänkad nu.
Jag skulle inte vara helt förvånad.
Ja. Någon som var förbannad, inte just över den situationen, det vet jag ingenting om. Men rent generellt var ju Janni Honkavaara efteråt. Jag har sällan sett honom så... Alltså han var ju inte på något sätt... Men han var forcerad. Man märkte att han var ruggigt förbannad. Var intrycket när vi pratade med honom?
Ja, det känns som att han var så himla missnöjd med hur de hade spelat i andra halvlek. Speciellt den slut... Alltså när... Ja, den uteblivna slutforceringen. Det blev ju verkligen ingenting, nej, precis som Sia sa.
Sista sekunden hittade de en slump boll och så. Men jag tyckte att det, när du har så många skickliga offensiva spelare och inte hittat något sätt, det är lite oroväckande.
Mm. Ja, jag håller med.
Och det förstår jag att han är arg på. Sen så tror jag att det finns lösningar och det är ju direkt på slut. Och ofta så brukar man väl få lite tid att läsa rapporter och gå igenom lite data och sånt kanske. Men
kom ju direkt till oss. Det var verkligen på Vissland-intervju.
Ja.
Men det säger ju en del också om att hans känslor kring den matchen. Och det förstår jag för att Sirius var i delar av den här matchen alltså så skickliga på att inte göra Djurgården farliga. Och det måste ha varit, för det är en grej att känna att man spelar väldigt bra och kommer nära, men jag tror det hon kan vara känna att så här, fan, vi lyckades inte ens komma nära på slutet. Men man glömmer bort att Sirius är väldigt, väldigt bra på att försvara numera. Det är svårt att ens komma till inlägg. De är så hårda i pressen i ytterzonerna, så Djurgården kunde knappt komma till inlägg. De är liksom där med två pers redan.
Och Zuma också bra.
Ja, riktigt bra.
De har ju ett skönt lag. Man ser det där målet när Hajo spelar fram till Marcus Lindberg också. Med
mittfältarna. Alltså det är två centrala mittfältarna.
Ja, det är härligt att se.
Det var mind blown alltså.
Ja,
det var så.
Jag tänkte att det var offside.
För att det var så öppet och fint. Sen såg man reprisen.
Nej, det är bara så himla, himla bra gjort.
En annan sak som jag tänkte på under matchen, det här är en väldig detalj. Jag tror det var Isak Bjerkebo som la en passning. Ni vet den klassiska Mikael Laudrup-passningen när man liksom bara... vad säger man? Chippa upp bollen så passar. Jag sa Karol Poborski 96 när han som har gjort mål på också. Nej, jag är svag för den här små delikatessen.
Ja.
Bra. Bra. Ja.
En spaning. Kämpa Pileby. Trist att Robbie Ure inte kom med i Skottlands VM-trupp. Kanske inte jätteoväntat ändå, men det hade varit härligt. Det
hade verkligen varit härligt. Som sagt, alltså man brinner ju för våra allsvenska spelare.
Nej, det är så. Alltså, det är som du sa, man vill ha in, man vill ha in hela gänget.
Det är liksom, våra...
Det här är lite gulligt.
Bara för att du har bortskämd med Serie A, La Liga. Själv har man knegat med herrallsvenskan i 8 år. Jag blir jätteglad när någon kommer med. Kan jag säga.
Ja, men det är klart, det är det man har en annan sorts relation till dem, men jag kan inte säga att om De Bruyne kommer med i VM att jag sitter och firar är glad. Nej. Du gör det.
Ja,
men det är härligt, det blir extra kul att följa också. Ja. När vi har
jag behöver liksom ingen tändvätska för att gå igång på fotbolls-VM.
Har också redan, du har jobbat med alla de stjärnor som är där. En annan kommer ju komma dit och bara kommentera Hålis i Norge. Så vad är det för kvalitet?
Och de tar ut sin, eller har gjort det? Norge, tar de ut sin VM-trupp idag? De gör det, tror jag. De klart har gjort den. Jo, det borde de ha gjort, 18:30. Det här blir bra när jag bollar upp sånt här och inte har en aning om det själv. Det var ju olyckligt.
Men
det går att läsa på fotbollskanalen givetvis om man vill se hela listan.
Truppsläppens tid kan jag säga att de är inte i min kalender. Nej. Däremot så konsumerar jag väldigt mycket Neymar-reaktioner sen när det hände. Det gjorde mig glad.
Man blev tårig innan han satt. När han fick också, va, du blev inte, du,
jo, jo, det blev jag. Men jag bara känner att det har gått lite inflation i de där reaktionsvideosen. Jag Ja, men lite. Att det blir lite för mycket.
Poserande?
Tycker jag. Ja, men lite. Att det inte känns det där äkta försvinner lite, tycker jag.
Det som stack ut den här gången var ju att vi fick för första gången se ett vad händer när någon inte blir uttagen. Mm. Det tycker jag var
det,
mer rätt.
Nej, men då blir det ju äkta för mig. Eller ja, det är ju inte, jag fattar. Men det är bara att jag har sett mycket av det. Men jag såg den också.
Det gjorde
ont. Ja, absolut. Jag tar tillbaka, jag vänder då.
Ja. Nej,
jag
vet. Bra.
Du vill inte att det blir lite för populistiskt när det bara är massa kul och show och gym och
ser ni gatorna när ni väl blir uttagen liksom.
Jag får typ rys av att
jag vill fråga Irma vad du tycker om Medaligate. Jag är uppriktigt vad du tycker om det, om att man liksom lämnar medaljer, inte tar medaljer. Kalle Karlsson inte
nu pratar vi medaljer. Nu pratar vi cupfinalen då när Hammarby
vill veta om du har någonting. För jag är arg alltså.
Ja, jag tycker att det är respektlöst. Ja. Sen så finns det en del i mig som fattar Hammarby som bara kämpar på som den eviga tvåan. Och Nabil Sard var ju inte på scenen där, så jag pratade med honom på Ullevi. Och han kommer direkt in på att han är så besviken för den där förlusten. Så i hans fall är jag inte på scenen, men jag håller helt med att man ska respektera sin medalj och att det är en respektlös gest. Det är inget jag står bakom.
Ja. Det blev ett jäkla liv.
Men säg vad du tyckte då.
Jag bara ville förstå om det är utbrett.
En god människa som sitter bredvid dig eller inte.
Att tränare och spelare som inte är vinnande uppfattar att man är vinnande för att man lämnar en silvermedalj. Mm. Det är någonstans så, fotboll är en sport som handlar om att vinna och förlora. Och till och med de mest vinnande spelarna förlorar mer än de vinner. Och därför, jag ser inte applådera, stå glad, men ta din medalj. Mm. Lämna inte den. Det gör inte dig till mer vinnare. Det gör inte att du visar jag är en loser. Det är väldigt sund del av sporten att ta sin medalj. Så mina favoritspelare så är jag extremt Montade Majed också, så är jag extremt besviken på att de gjorde det. Jag hoppas att de kanske reflekterar över just den värderingen. För den här sporten handlar om båda sakerna. Och speciellt i en final, ta sig en final, spela en cupfinal. Det är få förunnat. Och jag tycker inte det finns någon ursäkt. När jag såg Cristiano Ronaldo göra det, då kunde jag lite köpa det så. För att han har 18 miljarder titlar. Men när jag såg Lionel Messi stå och applådera efter att de torskade och hela landets press är på hans axlar.
Du menar när Cristiano Ronaldo gjorde vad?
Ja, men de förlorade ju den här Champions League 2.
Mm, mm.
Ja, då lämnade han ju planen, satte sig på bänken och grät och ledde inte ut sitt lag till ceremonin. Mm. Vilket är helt bizarrt är det. Så. Men jag kan förstå att han har ju ändå ett visst CV med ett visst antal titlar. Där han kan säga, jag brann så mycket för att vinna den här matchen.
Men det gjorde väl Nabil Sard också?
Absolut, men hur många titlar och medaljer finns
det? Jag menar om vi sätter upp de reglerna, då finns det ju inte utrymme för någon att göra så.
Jo, jag tycker att Kalle Karlsson, silvermedaljen är kanske hans största bedrift i karriären. Nahir Besara, silvermedaljen här, det kan vara en av de största bedrifterna i hans karriär. En Europa Cup eller Champions League 2 i Asien. Det är inte Cristiano Ronaldos största bedrift i karriären. Där finns det 5 Champions League-titlar, EM-guld och så vidare och så vidare. Så förstår jag vad jag menar. Men jag tycker generellt då, båda gör fel. Jag tycker Cristiano gör fel. Jag är besviken på Cristiano Ronaldo. Jag är besviken på Nair Besara. Jag är besviken på Hammarby som klubb. Jag är besviken på alla som inte tar en silvermedalj. För att man måste stå upp för värderingarna som den här sporten grundar sig på. Och en av dem är att hur hårt den är, ställa dig där, ta skiten och känna nästa gång så vinner vi.
Det tar ju alltid upp känslor där. Det var något JVM-lag i hockey för några år sedan som fick väldigt mycket skit. Och Ara Abraham, han brottaren som lämnade medaljen. Det var väl i sig för att brottningsporten var korrupt.
Det där är någon sån här jäkla trend som det går inflation på. Och sen tror alla att det är så där man gör om man är en vinnare. Mm. Det är som de här hyrsningarna och jag hör inte er. Så är det två arga gubbar på Twitter.
Det är väl någon form av publikfrieri också, gissar jag. Alltså att man vill visa, jag är inte nöjd med det här så.
Ja.
Men,
sportens värderingar står på andra fundament. Ta era medaljer.
Det var bra.
Ja,
bra avslutning.
Ja, fast det blev något till slutord. För vi ska väl kika också på, vi har pratat Sadok Johanna tidigare, apropå att han inte kom, AIK meddelat att han inte kommer att spela de här landskamperna med Nigeria som han var kallad till. Nu har han publicerat på sociala medier ett meddelande då. Maybe God wrecked your plans so your plans wouldn't wreck you.
Alltså man direkt översätter så här, kanske, alltså om vi bara ska spåna vad det kan, en direkt översättning kan ju vara, alltså i det här sammanhanget kanske kunde jag inte få åka på det här för det hade förstört något längre fram. Skulle ju kunna vara en, ett sätt att översätta det.
Ja, och jag tänker mer än att det är ett, en subtil passning till någon att den här skadan gör att han missar ett landslagsuppehåll som kanske hade tagit bort en eventuell flytt eller ja, någonting. Och sen så är jag väl uppe för att man behöver ha en viss mentalitet för att hantera vissa saker. Alltså att missa landslagssamling eller en flytt eller så. Men jag tolkar det mycket mer som du säger, Irma, än att det ska vara någon
det var inte
syrlig
Bardaggi.
Det kan inte ha med något av det här att göra heller. Det vet vi inte.
Men tänk
vi
vad bara stort att han har blivit kallad till alltså, landslaget. Det är, ja.
Det är mäktigt.
Får hoppas han blir det igen.
Ja, verkligen. Vi hoppas att vi får chansen i bollklubben igen. Efter den här sändningen. Det kommer det fler avsnitt. Säkert. Men det här var ju sista för veckan, va?
Ja.
Måndag kör vi igen. Men innan dess har ni koll på att det är fotboll. Ja, ni, först och främst så ser ni alla våra klubbar här som ni ska hänga med i. Både bollklubben, morgonklubben och matchklubben. Men allsvensk fotboll varje dag här, hela vägen fram till måndag.
Om en kvart.
Om en kvart. Nu laddar vi upp.
Just det. Fem stjärnor också på Spotify. Det är för lågt medelbetyg i våran ratings.
Det är bra att ha koll på den här typen av grejer.
Nej, vi är för dåliga. Jag kommer inte ihåg. Jag tror att vi ligger mellan 2-3.
Det var en tråkig avslutning på den här.
Du vet, fotbollskanalen skyller på Aftonbladet och Aftonbladet skyller på fotbollskanalen. Men det är ju ett gammalt poddflöde då som det ligger kvar betyg från. Så jag brinner ju
vilket
för att,
poddflöde?
Ja, men Aftonbladet. Det här är kanske inget som folk bryr sig om riktigt.
Men om ni lyssnar och tycker om oss. Fem stjärnor.
Jag kommer gå ut med en imorgon när du spanar in. Nu avslutar vi det här.
Ja, härligt. Och avslutningsvis, återigen, välförtjänt Irma. Ja, grattis till priset som vi fick i inledningen av sändningen.
Tunghäfta för Årets Expert
av Svenska Fans. Mycket välförtjänt. Det är härligt att vi liksom får vara nära dig. En del av din kunskap och aura. Härligt, eller hur säger jag?
Säg det till morbror. Nu kör vi vidare.
Ja, hörni, med de här härliga bilderna och den här avslutningen.
Nu får folk googla med som är det bra.
Ja, precis. Ja, hörni, det är bara att göra det. Och så hörs vi, hörni. Hej då!